I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, men jag hör dig. Nu låter det jättebra. Ska vi bara testa en gång så att det inte blev plötsligt jättemycket fördröjning? Om jag säger, när jag säger halloj så säger du halloj direkt tillbaks. Halloj.
Halloj.
Ja, ja. Ja, men det går bra.
Ja, det är super.
Ja, sweet. Men då kör vi då, va?
Låt oss.
Hallå! Och superduper välkommen ska just du vara rakt in i det här pinfärska avsnittet av din favoritpodd som heter Rätt upp i verkligheten. Ja, men just ja. Sveriges roligaste podd, minsann. Ja, som görs av två killar alltså. Nämligen jag, Johan Hurtig Wagrell. Och på andra sidan, internet, Jonas Strandberg.
88. Tjenare mannen. Hur läget?
Tjenare mannen. Det är bra. Ja. Men det är inte lika bra som... Jag ser att du har ett stycke hundlimpa i knät.
Visst. Min hund är av det mindre slaget. En 8-kilos dvärgtax. Om man har sett honom på min Instagram någon gång. Han gillar ofta när jag pratar i telefon eller liksom poddar med någon sådär, så gillar han att gå och lägga sig och sova i knät.
Så jäkla mysigt.
Så det måste ju ja. Men jag sitter här, jag har hund i knät, jag har två, vi spelar in det här kort innan helg. Så jag har samlat på mig lite helgläsning här.
Oj.
Och jag har liksom lite så här... hittat ett nytt sätt att plocka, ta till mig nya så här boktips typ. Jag satt på tunnelbanan häromdagen och
det här kan bli väldigt bra om du liksom sticker ner handen i folks väskor och
ja,
tittar kolla,
vad
de
har
du
där? Nej, det var bara krossade tomater. Nej, men alltså, och då sitter jag och återigen min hund, vi sitter på en sån fyra som det heter, en sån, ja, på tunnelbanan. Visst. Och fyra platser. Och mitt emot oss så slår sig en man ner. Jag skulle gissa att han är i mid-60s, 64, 65 kanske. Mm. Och fipplar med en förpackningen till en schweizisk armékniv. Du vet en sån, ja, du vet den typen av kniv. Men du vet också den typen av förpackning som är väldigt svår att bryta upp.
Ah, en sån plastlaminerad typ eller något
exakt
sånt där.
Exakt så, hårdplast ja. Runt och på alla sätt, det går liksom inte att... Så han frågar först mig, lite skojigt, om jag har en Swiss Army Knife, slutcitat, som han kunde få låna för att öppna den. Det hade jag inte.
Ja, just det. Han undrade om han kunde låna en Swiss Army Knife för att öppna paketet till sin Swiss Army Knife.
Ja, precis. Ja.
Han testade lite material där. Han är lite komiker.
Ja, det tyckte jag, var, ganska kul faktiskt.
Det tyckte jag med.
Och sen så när han, efter liksom, ja, 2-3 minuter lyckas han få upp den här förpackningen, tar han en stund, stoppar han bara direkt ner kniven i sin jackficka. Och plockar fram en bok ur en påse han har med sig. Och då är det den här boken.
Sökarna.
Ja.
ser du? Jan Guillou.
Ja, precis. Det är... Och det var så...
Är det en ny Guillou-stänkare?
Ja, precis. Och det var så jag fick reda på att Jan Guillou har släppt en ny roman. genom att en man mitt emot mig som försöker öppna sin schweiziska armékniv väljer att läsa just Jan Guillou. Så att jag tänkte att... Jag går också lysande förbi närmsta pocket shop eller dylikt och plockar upp den.
Det roliga är att du liksom tittar till en gång till på mannen och då ser du att det också är Jan Guillou som sitter och pular med sin kniv.
Ja, visst, det kände jag någon någonstans i Iran.
Det är hans Björn Hellberg att inte sitta på massa liksom köpcentrum och signera böcker, utan han åker runt i Stockholms tunnelbanesystem med olika ficknivar och sen nya exemplar av sina böcker. Hade du liksom känt igen honom och frågat så hade du fått den signerad.
Ja, fan också. Jag missade tillfället.
Nej, det är också väldigt det är gulligt för att jag, när du började säga att det var liksom någon som satt och fipplade med en kniv, då kände jag sig, då såg jag framför mig hur någon i slitna jeans satt med en sån 70-tals stilett eller en sån butterfly som man hade, som man, du vet, kunde flippa upp, som man kan ju göra lite tricks med.
Just det.
Som liksom högstadieknivarnas motsvarighet till nunchakas på något sätt.
Ja, men exakt. Det är riktigt sån dampverktyg. Det går alltid att fippla med i evigheter liksom.
Ingen har någonsin använt en stilett till något annat att trixa med eller att göra den här hugga mellan fingrarna.
Nej, exakt. Alltså, det är sånt jäkla...
Ja, men det är till och med jag fick på baksidan. Om den skulle komma i ett paket stilett, Butterflyen, så skulle det vara så här, du vet, hur man använder den. 1, 2, 3. Då skulle det vara så här, lägg ut handen på bordet eller på en annan yta. Och så börjar du liksom hacka
med... Vad annars ska
man
ha den till? Ärligt
nej, men alla. Exakt. Så, bruksanvisning bara. Ja, men det här var ju lite antitesen. Det var det jag skulle säga. Det var ju så himla gulligt att säga... Motsatsen då inom knivvärlden till att trixa med en butterfly är ju att inte få upp sitt plastpaket till en Swiss Army knife.
Alltså jag tyckte han var härlig. Jag känner mig noll otrygg med av den här mannen med en nyinköpt kniv på tunnelbanan. Och det säger rätt mycket om hans utstrålning skulle jag säga.
Ja. Det skulle kunna vara någon sorts liksom fantasi för att testa folks fantasier. Att det säger, du ska berätta historien om hur du träffade en man med kniv i tunnelbanan. Mm. Och du ska göra det på det liksom minst otäcka sättet du kan komma på.
Ja.
Då är det här liksom. Ja, inklusive att det ska vara Jan Guillous senaste bok.
Nej, men det är så kul också att det var just den, för att dels så hade jag verkligen ingen aning om att han hade släppt en ny roman. Och jag brukar ändå ha helt okej koll. Och jag tyckte till och med väldigt mycket om hans förra bok som det här är en uppföljare till. Och den blev dessutom ganska hyllad på kultursidorna typ så här. Och det brukar han ju inte heller bli i normala fall.
Nej.
Och det stora grejen med den förra boken var liksom att hans stora hjältar Carl Hamilton, den här klassiska agenten, och Erik Ponti, huvudpersonen från Ondskan som senare blev journalist.
Ja.
De två bildar team i den förra boken.
Shit, vad kul ändå.
Jättekul. Alltså,
också fånigt men kul. Det är lite som att han har liksom hört talas om det här Marvel-franchise-succén liksom.
Ja, precis. Det är ju det är exakt så. De har liksom plockat in... Den förra boken var så jävla mysig. Det är liksom en lågintensiv pensionärstillvaro. Erik Ponti är väl någon sorts huvudperson där liksom. Och han liksom sitter och skriver på sin liksom kammare och har ont i ryggen och dricker gott vin, alltså du vet, det är bara väldigt lugnt och mysigt liksom, och också ett litet mysterium såklart. Den här, när jag läste baksidestexten till den här, alltså jag köpte ju den ändå för att det är uppföljaren till en av mina favoritböcker från förra året.
Ja.
Men jag kände bara, det här kommer nog vara den klassiska sophomore slumpen liksom, som man pratar om i, ja, mest i kanske album och musiksammanhang liksom, när ett hyllat debutalbum från en artist ska följas upp och det är alldeles för svårt att leva upp till förväntningarna, så det bara går åt skogen.
Ja, men så här, det svåra andra albumet är väl formuleringen på svenska. Men vad sa du, sophomore slump.
Sophomore slump. Jag vet inte var det kommer ifrån. Jag har hört det i massa amerikanska poddar.
Ja, det låter ju slump, coolt. Det ska jag börja använda från och med nu.
Men okej, okay, den här boken. Jag kan bara berätta lite om boken för, eller känns
absolut.
Det liksom för off topic. Okej, den heter då Eventuellt uppsåt.
Mm.
Undertitel Att döda ortens gangsters.
Åh, mysigt. Det är verkligen... Man gillar ju samtiden sedd genom en äldre farbror ändå.
Ja, det är ju... Jag blir alldeles spänd kring axelpartiet där när Gio ska närma sig modern teknik, vilket du kommer få höra lite om här på omslaget.
Åh, herregud. Det är också kul för att det är så här, någonstans i något så här, kontoret där alla ord och alla ansvariga för ord sitter, så är det så här, plötsligt plingar det till bara i rummet där de som ansvarar för ordet gangster sitter. Och alla bara, vakna, vakna! Vi är på gång nu! Nu händer det igen! Ingen har använt ordet gangster på say, 30 års tid.
Nej, det är... Jag känner bara direkt att det här kommer
älskvärt.
Jag gilla. På något sätt kommer jag gilla det här. Jag vet inte riktigt hur. Men okej, baksida 16. Journalistveteranen Erik Ponti och hans gamle vän underrättelseofficeren Carl Hamilton är inte vilka pensionärer som helst. Närmast som en hobby har de inlett ett projekt som går ut för att sabotera verksamheten för landets alla telefonbedragare. Men när Putins Ryssland anfaller Ukraina förändras förutsättningarna radikalt. Carl Hamilton återinkallas i tjänst och plötsligt får de två vännerna tillgång till hisnande militära resurser. Inom kort har de utvecklat en form av elektronisk krigföring som skulle kunna förinta hela den organiserade brottsligheten.
Otroligt. Det är också, alltså det är ju en spännande lite så thriller intrig.
Ja.
Och men det är också någonting som gör att det, alltså när den är i handen på Guillou som har känt att så här, just det, vänta nu. Det blir på något sätt så här, ska han då ta sig an det här liksom tekniska avancerade digitala verktyget eller vad det nu
jag,
är då?
Jag har en motfråga. Vem annars?
Ja, verkligen. Valid motfråga. Tror du att det kommer vara liksom att ett meningsutbyte mellan då Erik Ponti och Carl Hamilton kommer vara så? Men han skickade väl ett sms? Ja, du vet, det står för short message service.
Jag tror det.
Carl Hamilton nickade eftertänksamt.
Ja, ja.
Carl Hamilton nickade med ett skratt. Sa han leende. Ja, ja, men det där blir en...
Jag ser så fram emot att dyka in i den här. Den kommer jag sluka, känner jag. Verkligen.
Ja. Det blir något oerhört. Det är farligt för mig också nu. För nu är det ju... det vet jag inte om jag har sagt i podden. Men, jo, men nu är det liksom påskrivet och klart att vi ska ge ut den här deckaren då. Som jag har liksom kocktisat mig 80 års tid typ.
Det är askul.
Ja, det blir väldigt, väldigt roligt. Men det innebär också att... för nu är vi i slutfasen av att redigera och sånt där innan det ska bli liksom klappat och klart. Och sen kommer det väl i pocketshop och diverse boklådor nästa... Om ett år ungefär. Alltså liksom, våren 24 blir det då. Skitsamma. Då kommer jag i alla fall inte våga prata om pinsamma formuleringar på liksom någonsin mer kanske. För det är verkligen så här,
jag fattar.
Då har jag ju under 7 års tid byggt ett jättefint glashus som jag nu ska liksom visa upp till allmän beskådad. Och så har jag satt mig där inne med liksom en näve stenar och försöker bara... Jag känns som att jag måste kasta dem här, men...
Alltså, så för våra lyssnare liksom, om ni undrar varför Johan plötsligt får en märkligt förlåtande ton vi läser berättelsen nu, så vet ni vad det beror på.
Ja, men det är verkligen, du kommer säga, ha, det är så himla dåligt skrivet det där med. Ja, men den har också sina poänger, alltså det är inte så, jag tycker ändå det var ganska trivsamt det där med det som inte hängde ihop alls, det tyckte jag var, för då fick man liksom bygga sin egen story kan man säga. Ja, så kommer jag hålla på.
Ja, jag
men med det sagt kanske vi tackar för dagens Jan Guillou-inflikning, va?
Ja, det är alltid kul. Jag vill också tacka poddens ständiga lyssnare, Tova från Göteborg. En en härlig kompis också. Hon fick upp mina ögon för Jan Guillou igen. Så att, ja.
Mm. Superbra ju. Men tror du att de har... För han är ju en... Han ligger väl på Piratförlaget fortfarande, antar jag, eftersom han är med och äger
precis.
Det. Ja, typ.
Precis. Det stämmer bra.
Och han är ju en otrolig kommersiell kraft och har ju liksom ganska bra koll på det där. Tror du att det ändå har nämnts under något möte det här med att han ska liksom då verifiera sina, lite som Marvel, att han har nämnt ordet Guilloverse?
Ja.
Som samlingsnamn för hans då karaktärer och sådär.
Det är inte alls omöjligt alltså. Det är, jag hoppas nästan att han har den ambitionen faktiskt.
Då är frågan hur de får in deras motsvarighet till Thor då, Arn, i det hela.
Ja, men du, alltså, du ska inte skoja för mycket kring det, för att jag minns, jag kan ha nämnt det i något, skitsamma, men när jag läste den förra boken,
ja.
Han har ju gjort en bokserie som heter Det stora århundradet,
ja.
Som utspelar sig under hela 1900-talet.
Just det, var en av böckerna som heter Amerikanska jeans eller något sånt där.
Ja, precis. Och Brobyggarna, den första boken och sådär. Ja. Jättebra serie. Men där följer vi liksom en familj i huvudsak under det här århundradet. Och en ättling till den familjen dök även upp i den förra boken. Så att han har ju verkligen aktivt... Jag ser inte att Arn är helt långt borta.
Nej, det är otroligt. Det kan ju vara så också, precis, att det är... Ja, men någon liksom... att det inte behöver vara att man... Det är svårt att liksom skriva ihop tiderna. Tidsresande har inte använt sig så mycket av hittills, Jan.
Nej, men vem vet? Han har ju precis upptäckt elektronisk krigföring.
Ja, i och för sig. Det är väl kanske den naturliga fortsättningen egentligen.
Hamilton i rymden.
Baksidestexten på tredje boken då bara... Vi befinner oss i en postapokalyptisk framtid. Året är 2050.
Va?
Eller när är det så här, när är Blade Runner?
Ja.
Det kanske för sig är 2022 typ.
Sånt där. Ja, men det är inte så långt ifrån våren. Men ja, det är... Ja.
Ja. Ja, men det är något sånt där. Och sen liksom cyborgen Arn har färdats till... Ja, men det där, jag tycker det blir jättekul. Jag ser fram emot att höra mer från liksom, förvecklingarna och trixandet i Guilloverse, som vi nu döper det till.
Jag kommer hålla dig posted.
Ja, underbart. Men med det sagt så tar vi nu en liten vignettis. Och sen är det väl du då som kliver på storytåget den här veckan.
Ja, det kommer bli kul tror jag. Jag hyrde ut i andra hand och hamnade i en mardröm.
Oj. Har jag berättat om när jag hyrde ut i andra hand och hamnade i lite av en mardröm?
Nej.
Nej. Jag kan berätta det på två meningar. Jag hyrde ut min studentlägenhet till en kvinna som visade sig vara från öst och skulle då spendera sommaren på någon typ av sommaruniversitetskurs. Men när hon inte betalade mer än den första hyran så insåg jag att det var fuffens. Och sen så vände jag hem och upptäckte att det var då ett prostitutionsnätverk som hade varit min inneboende gäst.
Oh,
och DVD:n var borta.
Men herregud, vilket trauma ändå.
Ja, det var trist. Vi kan dyka in i det någon annan gång. Men det var ju inte optimalt.
Vilken
var det inte. Nej. Och att jag hittade så här, jag hade visitkort då som jag hade för ett skolprojekt. Så det stod så här, Johan Hurtig, bla bla bla, med mitt telefonnummer och min liksom, skolmail och vad det nu var då. Så på baksidan så stod det med spritpenna. Half hour, 1500. Full hour, 2,5 typ. Man bara, okej. Okay. Jag vill inte veta hur många liksom äckliga gubbhänder som nu har liksom kikat. Ja, vad står på baksidan då? Ja, Johan Hurtig. Trevligt.
Classic.
Ja. Ja, skit i det nu. Så att, ja, men jag kan verkligen, jag känner redan att jag relaterar till och känner med huvudpersonen här.
Du kommer, ja precis, det slår extra nära hem helt enkelt där, kanske då.
Verkligen. Jag
hoppas inte för nära bara, men okej. Okay. När jag efter många funderingar bestämde mig för att hyra ut min mammas lägenhet i andra hand, föll valet på att låta kommunen sköta det. Det kändes tryggt och säkert, men ganska snart insåg jag att jag gjort ett stort misstag. Okej, där, här, redan här så har ju brevskrivaren gjort ett lite annorlunda move än du då. Som, du har väl direkt kontakt med den här ligan?
Ja, jag hade inte ens direkt kontakt. Utan, alltså det var liksom, jag satte upp, jag var tvungen att åka hem till Kalmar också. Så jag satte upp, du vet, så här, i trapphuset. Det var ju så här studentlägenheter. Och så fick man inte hyra ut i andra hand utan liksom tillstånd, och det hade jag glömt att fråga om, så jag gjorde det ändå. Satte upp en sån lapp med där man kunde riva av pappersremsor typ. Mm. Och så smsade eller ringde det då någon tjej som bara, ja, jag vill göra det här. Och då tänkte man sig, jag tänkte liksom inte längre än att säga, jaha, ja men tjejer är så mycket liksom bättre och ordentligare än killar, så det känns jättebra. Och sen fick min kompis träffa henne och lämna över nyckeln, och hon såg enligt honom då i efterhand, ja, hon såg ganska vanligt, lite öst ut.
Ja, men det var då, det var då du etablerade som det här prostitutionsnätverkets man i Sverige.
Ja, ja, verkligen. Det gick ju så långt så att de hade ju hyrt så här 3-4 andra i samma studentkomplex då den sommaren. Så det var ju verkligen, det var ju uttänkt och så. Men det var ju ändå så att, så jag fick sitta i någon sorts här upplysningsvis förhör med någon polis i taxiskinnjacka.
Gud.
Och det var liksom inte uniformerad polis, utan det var ändå någon med skinnjacka. Så att då vet man att det ändå är en viss typ av, en viss Bäckström-nivå på det.
En riktig utredarlook typ.
Ja, men då var det så här, jag var ju bara, han fattade det. Jag hade aldrig träffat de här människorna. Jag har inte, inget ansikte. Ett kontantkortsnummer som slutat fungera, och inga upplysningar, och det, så det fattade ju han, men han ville ändå kolla liksom. Så det var ett kort förhör och sen fick jag gå därifrån, och då haltade jag liksom först när jag gick, och sen när jag kom ut på gatan då slutade jag halta, och så gick jag så snabbt. Och så var det jag som var Kajse Söse
hela tiden.
Ja, men nog om det. Men det känns ju som att låta kommunen sköta det då. Det känns ju som det klockrena, det rimliga valet.
Ja, alltså teoretiskt i alla fall. Och för en lekman, ja. Liksom, så håll
ja,
med dig.
Att det, här, det är läskigt, för det är, så här, det är det man, om man skulle göra det ordentligt, det är då så här, det är så man skulle gjort. Att här, då kan det inte bli knas i alla fall. Men det verkar som att det ändå blir väldigt mycket klass.
När min mamma gick bort hastigt och oväntat för några år sedan befann jag mig mitt i en svår och uppslitande skilsmässa. Så faktum är att jag knappt hann sörja min mamma eftersom jag hade så fullt upp med annat. Bara tanken på att ta tag i sånt som att sälja hennes lägenhet med allt vad det skulle innebära av städning, röjning av vindsförråd och liknande gjorde mig matt. Och därför bestämde jag mig för att hyra ut hennes lägenhet istället. Jag kollade annonser noga och länge, men även om det fanns många som sökte lägenhet var jag osäker. Jag hade ju tänkt hyra ut lägenheten möblerad, och det fanns en del möbler som var värdefulla för mig, i alla fall ur ett känslomässigt perspektiv. Det sista jag ville vara riskera att något blir förstört. Så när jag fick nys om att kommunen sökte lägenheter att hyra till behövande, nappade jag direkt. Det kändes så tryggt, de skulle stå för hyran och försäkring, och förmodade jag hade också koll på hyresgästerna. Men okej, vadå? Det sista jag ville var att något skulle förstöras. Ja, men då kanske du skulle plocka ut det absolut mest betydelsefulla innan. Alltså det kan man
ja,
göra.
Ja, nej men verkligen. Alltså då, det man gör då är väl att bara ja men ta dit en, eller så här, åk dit med post-it-lappar, sätt upp det på allt som ska bara packas ner. Anlita en flyttfirma som gör det för liksom 500 spänn
på en eftermiddag, ja, och kör iväg
det till ett sure. Det behöver inte vara att man gör allt eller inget. Man kan ju bara, okej, okay, jag fattar, jag kommer inte orka flyttstäda eller hålla på, men jag kan i alla fall plocka ut de top 10% viktigaste grejerna som inte får hända något med.
Ja, men det är så här, den här älskade och snordyra och affektionsvärdespackade mingvasen som mamma alltid hade mitt på det lilla soffbordet mitt i rummet. Mm. Gud förbjude att det skulle hända någonting med den. Jag önskar att det fanns någon möjlighet för mig att på något sätt inte ha den där när det kommer andra människor in. Hur ska jag göra? Hjälp!
Herregud, ja. Ja. Jag tycker det är lite, jag fattar situationen typ, det är lätt att sätta sig på en hög häst, men vad fan alltså, om det är, ja, okej. Okay. Vi kastar oss vidare i historien.
Ja.
Ett par månader senare hade jag skrivit ett andrahandskontrakt med kommunen och kunde äntligen släppa tankarna på dödsboet ett tag. Samtidigt så började situationen med min före detta man lugna ner sig lite också. Vänner var vi inte ännu, långt därifrån, men den värsta fientligheten hade lagt sig. I ärlighetens namn ska erkännas att det var jag som var mest aggressiv när skilsmässan blev ett faktum. Tom hade träffat en annan och det sårade mig så oerhört, men till sist kunde jag förlika mig någorlunda med situationen. Och det var faktiskt också genom Tom och hans nya flickvän som jag fick veta att något var fel med uthyrningen. Eller rättare sagt, med mina hyresgäster. Okej, du som är expert på området här och ledare för den här ringen.
Ja, precis.
Den östeuropeiska.
Ja, som ändå har tjänat en hacka så att säga.
Ja, vad tänker du är första tecknet på att något är fel med hyresgästerna?
Ja, alltså utifrån egen erfarenhet så var det ju när andra då, det var ju typ 2 månader då jag skulle hyra ut på sommaren. Mm. Och den första, jag tror jag tog, ja men jag undrar om det kostade, jag hade någon hyra på typ 3 och 3 eller något sånt där kanske på den tiden, 3 och 1, jag minns inte, det var någon sån student. Mm. Aktigt. Så jag säger att jag tog 3 och 5 kanske. Mm. För, eller om jag tog liksom exakt, någonstans där. Och då tror jag den första månaden betalades upfront då, eller fördes över.
Ja.
Och sen så skulle den andra då någon gång i juli komma. Och när hon hör av sig, eller smsar, att det blir försenat. Alltså några dagar efter den skulle kommit in, hör jag av mig. Jag bara, den verkar inte kommit in. Då svarar hon så här, det är tyvärr problem med banken i mitt då hemland, vilket det nu var. Mm. Så att det tar lite dagar, några dagar extra. Men snart har du pengarna. Då tror du A, att jag då anar oråd, eller B, svarar så, Vad bra, vilken tur att det löser sig. Tummen upp, det här är ingen fara. Otur det där med banken i ditt hemland, men vad skönt att jag får pengarna snart.
Alltså du är ju en positiv kille.
Så att, ja, tyvärr var det så att jag bara inte anade alls oro. Utan det var då liksom, när det gått ytterligare en vecka och jag hörde av mig och då och hon inte liksom bara gick och nå längre. Då var det liksom lite, då var det oro för mig. Så att med det sagt, alltså det ska alltså krävas lite mer än man tror då kanske för att man ska ana oråd. Så jag undrar om det inte är så att de har varit förbi där och tyckt att det har liksom inte för att vara så. För det här också, det andas ju lite hyra ut till behövande. Det är lite liksom att det doftar kanske missbruksproblem. Eller någon typ av flykting med problemen som de kommer med eller från. Så jag kan tänka mig att de har varit förbi där, den här flickvännen. Och sett att det liksom människor där som, antingen om hon är lite rasistiskt lagd, att de tyckte de såg lite svartmuskiga ut. Mm. Eller att de såg lite liksom A-lagiga ut. Mm. Kanske att det var många där.
Den grejen.
Ja. Och så började satt liksom, det var folk i trapphuset och En kille i träningsoverall och flipflops. Det är ändå december.
Just många människor generellt, ja, tycker jag känns väldigt stressande.
Ja, men jag tror avgränsade till bara det. Hon har på något sätt sett vid eller i lägenheten och sett att det är väldigt många människor där.
Ja. Okej. Okay. Jag tycker det är en utmärkt gissning.
Okej. Okay.
Men jag vet inte om den är sann eller inte. Men jag,
nej,
ja, bara så rätt.
Tacka, min kära vän.
Under en promenad i området hade de gått förbi mammas hus och då hade de sett hur persiennerna i både kök och vardagsrum hängde på sniskan. De upptäckte också att en del av mammas fina möbler stod helt oskyddade på uteplatsen. Jag blev alldeles förkrossad och åkte dit och ringde på. Mannen som öppnade var nonchalant och otrevlig och när jag bad att få komma in och titta mig omkring vägrade han släppa in mig. Om jag framhärdade skulle han anmäla mig för hemfridsbrott, förklarade han. Och hans familj hade kontrakt och gjorde vad de ville under den tiden.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Ja, i och för sig, lite så är det ju.
Åh gud, vad... Ja, hon har ju inte rätt att gå in om hon hyr ut.
Nej,
den, liksom. Eller...
men vilken mardröm då, om hon nu, om det är så att... så här, ja... det krävs, tycker jag, lite mer än persienner på sniskan och hennes då möbler på uteplatsen oskyddade.
Ja, absolut. Men jag tänker också...
alltså det här, hittills är det ju ett tydligt case of... det skulle ju inte... Hur tror du att du...
Att hon inte ens träffar hyresgästerna innan. Hur kan hon bara liksom... Jag fattar att hon var en jobbig sits, men allvarligt... Ja, det är så himla,
men samtidigt,
viktigt,
det, är så här, det är ju då via kommunen, hon har ju liksom ingen rätt. Det är ju väldigt konstigt att om hon skulle stövla in, jag sparade en uppsättning nycklar och säger, nej, du bor inte där.
Nej, du
nu.
Får inte det.
Nej. Så att det är lite så här, tycker jag ändå, så här, vad har då hon för förväntningar? Mm. Det är lite liksom, det finns ju ändå, det kan ju vara så att det kommer mer, men på spektrat över hur dåligt en andrahandshyresgäst kan bete sig, så är ju persienner på sniskan inte jättenära prostitutionsnätverk.
Exakt.
Ändå, det är ju liksom ändå lite skillnad.
Ja, men du, vänta, du får höra lite mer om situationen här.
Ja.
Okej. Jag hann se att flera av mammas tavlor var borta och att den stora halsspegeln hade gått sönder innan jag blev bortkörd. Oj. Jag grät förtvivlat när jag gick hem. Men när jag ringde till handläggaren på kommunen dagen efter hade jag hämtat mig lite och kände en ny tillförsikt. Jag förväntade mig att hon skulle ta ansvar för situationen och reda upp allt sammans. Men döm om min förvåning när hon ställde sig helt frågande. Hon hade inget ansvar för hur hyresgästerna skötte sig, sa hon bestämt. Och när det gällde själva bohaget var det ju helt och hållet mitt ansvar. Om jag hade varit rädd om möblerna skulle jag ha magasinerat dem och hyrt ut omöblerat, förklarade hon. Jag kunde inte tro att det var sant och kände mig oerhört sviken. Visserligen fick jag en mindre summa pengar varje månad för normalt slitage, men hur normalt var det att ställa ut innemöbler på en uteplats? Vad hade hänt med mammas tavlor? Några av dem var faktiskt ganska värdefulla och jag anade att hyresgästerna hade insett det och faktiskt sålt dem. Ja, jag håller igen till... Ja, jag har mycket känslor kring den här människan.
Ja, men alltså det är ju... Det är ju så himla... De är så himla långt ifrån varandra, upplever jag. Alltså, det är verkligen så att... Hur lät det... Var det någon så här säljare från kommunen som övertalade till det här? Liksom? Eller... För det är så, vad hade hon för förväntningar? Att det egentligen så är det, du vet, som att de är... Ja, de är ju gäster i mitt hem. Att hon har haft den tanken. Vilket, alltså det får man ju tänka, men... Alltså, det, man får ju också inse att det är så här, ja, men du lämnar ju, det blir ju deras hem under den här perioden. Och absolut, ja, man får och, inte liksom ja, och, förstöra saker. Men samtidigt säger en grej, om man ställer ut innemöbler ute, det är verkligen, det kan du inte säga någonting om. Och en spegel som går sönder, det kan väl också hända liksom.
Ja, exakt. Och jag tänker bara att om det är så himla viktigt... Så här, jag sätter mig in i hennes situation här. Hon är liksom i en skilsmässa. Hennes mamma har gått bort. Det är jättejobbigt. Men, och jag förstår också impulsen att vilja passa vidare problemet lite. Att inte vilja ta tag i det, exakt. Mm. Men gör det då på så vis att du kontaktar bara någon som kan magasinera allting och är duktig och har bra renommé, liksom, som fixar det. Så sen kan du hyra ut om sakerna är så viktiga. Hon kan ju inte liksom dels lämna kvar allting och dels inte checka av eller kolla av vilka som kommer hyra stället och sen ändå bli besviken när det inte blir exakt som hon tänkt sig. Det finns liksom två grejer här som hon i alla fall helt har ignorerat. Liksom.
Ja, alltså jag kan ju verkligen relatera till. Jag tog ju genväg. Jag kollade inte upp vem som skulle bo där. Jag bad inte om det tillståndet jag behövde. Och det var för att jag var liksom stressad och slapp och inte hade tagit tag i det innan. Men samtidigt inte ville vara utan de pengarna då som det skulle kosta. Att om jag bara betalade hyran liksom. Så det var ju lite dumsnålhet som gjorde att jag inte... tog reda på ordentligt vem det var jag hyrde ut till. Och då straffade det sig med att jag fick ett trauma och förlorade bland annat då min DVD-spelare som jag hade i den lilla lägenheten. Det var inte mycket mer att ta, så att det var inte sådär. Men det är ändå tydlig parallell här att man gör lite så här, man har sig själv att skylla i att man inte orkar då lite grann göra orkar eller är beredd att ta den ekonomiska smällen.
Exakt.
För att göra det liksom med hängslen och livrem. Och då blir också straffet tyvärr att det skiter sig liksom.
Ja, verkligen. Jag tänker att jag fattar. Hon kan ju, om hon inte vill ta tag i det, så finns det ju andra lösningar verkligen.
Ja, men för det är någonstans så här. Vill du verkligen gambla med? Absolut. Att det är så här, man hoppas ju att kommunen ska vara duktig på att hyra ut sina grejer. Man hoppas ju att de ska ta ansvar. Man hoppas ju att en hyresvärd ändå som hyr möblerat respekterar grejer på en i alla fall genomsnittlig nivå och så vidare och så vidare. Men vill du verkligen gambla med? Det är en sak om det hade varit så här random IKEA-grejer som du inte hade något liksom emotionellt värde på. Men just den här normalt slitageersättningen, den kan ju inte väga upp affektionsvärde såklart.
Nej, och om det, jag tänker så här, hon tycker ju inte att sakerna är tillräckligt viktiga för att hon ska göra det här check-upen. Då kan hon ju inte bli ledsen när det sen händer tråkiga saker. Det är ju lite, alltså, jag vet inte, jag tycker bara det finns en sån obryddhet kring prylarna i ena stunden och en extrem fixering vid dem i nästa, typ.
Ja, precis. Och det finns lite kanske en man kan väl ändå kalla det en liten slapp naivitet i att det är så här, för alla vet väl om det inte är, alltså det känns, om det är något sån här modern tid, alla vet ju om att det är lite riskigt med Airbnb eller andra hand och sådana saker. Man har ju hört fler kanske historier om vad som kan gå lite snett än
ja,
att man hör perfekta historier om hur bra det var. Och hur mycket släktgrejer som klarade sig.
Ja, men jag tänker typ att det är en liten mikroteori som jag samlar upp. Är väl liksom att hon har liksom inte riktigt bearbetat skilsmässan ordentligt typ. Och verkligen gått igenom den men emotionellt typ. Och sen så, men hon tänker att hon har det. Mm. Men sen när det kommer någonting annat som hon inte har liksom, som lite det här när hon ser de här möblerna och sådär som är dåligt behandlade, så triggar det den här andra känslan typ. Alltså hon brydde sig ju uppenbarligen inte om möblerna och grejerna innan. Alltså hon gjorde ju inte det. Då hade hon ju magasinerat dem. Om det var väldigt viktiga grejer
sätt,
för henne.
Ja, det kanske är så att liksom bara all sorg bara bryter igenom lite grann. Och ta sig uttryck i. Så om man mår dåligt så kan man haka upp sig på och bli jättearg för små saker eller vad det nu kan vara. Och då blir det på något sätt som att säga att de har ställt möblerna på uteplatsen. Vilket såklart, alltså försvarar inte det i sak liksom. Men
nej.
Den handlingen får bära ansvaret för hela skilsmässan och att hennes förälder har gått bort och liksom allt hemskt liksom.
Ja, exakt. Det blir verkligen en sån men en kedjereaktion lite, kände jag. Nästan.
Ja, men på något sätt det här med ganska klassiska som vi upplever i veckotidningsvärlden, att så här, egentligen handlar det om något annat.
Väl? Ja, men det ja, alltså, känns det inte lite så typ att hon...
Jo. Ja, men terapisoffan att det är så här, okej. Men var det verkligen spegeln som det handlar om här?
Ja.
Eller tror du att det kanske kan vara något annat som... Varför tror du själv att du reagerade så starkt på just det här med spegeln?
Ja, men jag tror det. Jag tror inte man ska förringa den grejen. Liksom.
Nej, verkligen inte.
Hon har nog en... Det är mycket kvar där som inte riktigt är utrett.
Och det är ju också lite klassiskt när terapi funkar att man... lite själv kan komma fram till den. Så de här, när man har gjort dem lite banala eller självklara insikterna, men som man liksom måste, när man gör dem själv, det är det som är det terapeutiska liksom.
Ja, men fan, ja, det är lite intressant att följa med på den här resan oavsett hur
ja, ja,
eller så
ja, men verkligen.
Men vi tar den i mål.
Men det är lite, så här, är det inte lite liksom Zach Braffitt, alltså lite så Garden State vibbar på det här, fast då inverterade kön och en annan liksom samtid, men men just det här att det handlar egentligen om, alltså det vi följer är historien om hur de inte respekterar mammas innemöbler. Men den egentliga historien handlar ju om då hur man vad händer i livet och vad händer i en människa när man skiljer sig och förlorar sin förälder inom ganska kort tid liksom.
Fan, jag tyckte det är ganska intressant.
Ja, verkligen. Ska vi ta det i mål också?
Ja. Att de var totalt hänsynslösa och struntade fullkomligt i hur man uppförde sig med andra människors saker var helt uppenbart, men det var ändå kommunens handläggare som gjorde mig mest besviken. Ännu värre blev det när hon vägrade bryta kontraktet. Jag bad och bönade, men hon var iskall. Jag hade skrivit på för 2 år. 2 år! Och det tänkte hon inte ändra på. När jag sa att min lägenhet förmodligen skulle vara totalt raserad efter så lång tid, sa hon bara att jag borde ha tänkt ett varv till och inte borde ha varit så naiv.
Det låter ju också jättesjukt med den här kommunpersonen.
Ja, exakt. Men jo, det är ju inte sjukt.
Eller sjukt liksom. Och sjukt, men att vara så kall. Att, men det kan ju vara, det var det hon hörde. Egentligen så sa kanske kommunpersonen, ja, det är jättetråkigt det här, men det finns inget jag kan göra. Och då hörde hon bara, hon sa att jag skulle skylla mig själv.
Men jag tror inte att hon sa naiv, till exempel. Det tror jag inte är ett ord som dök upp. Jag tror att hon tolkade in någonting som handläggaren sa och översatte det i sitt huvud till naiv.
Ja.
Hela min värld rasade i det ögonblicket. Jag kände mig helt utlämnad och så grymt sviken. Dessutom av en person som hade någon form av myndighetsstatus. Jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Till sist insåg jag att jag var tvungen att släppa allt samman och försöka fokusera på annat fram till dess att kontraktet hade löpt ut. Och på något sätt tog jag mig igenom det, men det var sannoliken inte lätt. När kontraktstiden väl var över och jag åter fick tillgång till lägenheten väntade ett digert renoveringsarbete. De fina möblerna som stått ute var bara att kasta och mina farhågor om tavlorna visade sig stämma. Både tapeter och det vackra parkettgolvet var i dåligt skick. Men det är ju...
Ja, men alltså, om de har sålt tavlor så från en ställe de hyr med det, det är verkligen inte...
Det är ju stöld, det är ju häleri.
Det spelar ingen roll vad kommunen har för regler. Det är ju verkligen... Det är ju precis som du säger. Det är stöld rakt av.
Ja, det är ju polisanmälan. De har ju alla uppgifter uppenbarligen om de har bott där i 2 år. Både tapeter och det vackra parkettgolvet var i dåligt skick och för att få ordning på det fick jag ta till alla de pengar som jag lyckades spara när vi sålde huset. När jag väl var färdig...
Men du, jag ska också bara inflika på det här med hon sa om tavlorna då. I sak, absolut, man får inte liksom stjäla dem och det är stöld att sälja dem sådär. Men när hon sa då, det här med att hon skrev några av dem var faktiskt också ganska värdefulla. Det tror jag inte ett smack på.
Nej.
Eller hur? Utan det är kanske någonting som antingen att hon att mamman har sagt det någon gång. Ja, de där är ändå kanske det är värdefulla. Eller liksom att hon bara har målat upp den. Jag tror, inga tavlor som är hos någon avliden förälder, de är absolut inte värdefulla. Nej, du behöver inte ta med dem till antikrundan. Nej, jag kan säga det redan nu utan att titta på dem.
Nej, jag håller helt med. Helt med. Okej, när jag väl var färdig satte jag igång och röja vindsförrådet. Då visade det sig att hyresgästerna varit även där och rotat. Det var mycket som fattades, som de gamla leksakerna som jag sparat i kartonger och även gamla kläder efter mamma och pappa. Det värsta var att mammas brudklänning som alltid legat i en vacker kartong och som mamma sparat hela sitt liv nu var utdragen ur förpackningen och låg solkig och smutsig i ett hörn av förrådet. Det fick mitt hjärta att brista. Det var inte förrän lägenheten blivit såld som jag kunde lämna allt sammans bakom mig. Det mest komiska var att handläggaren från kommunen ringde upp mig igen en kort tid därefter för att höra om jag fortfarande hade lägenheten till förfogande. Jag blev så rasande att jag knappt fann ord, men till sist sa jag henne precis allt jag tänkt och tyckte om hur hon betett sig mot mig. Nu har det gått några år och bitterheten har lagt sig och jag är inte längre lika arg. Jag kommer nog aldrig förlåta sveket, men jag ägnar inte längre så mycket tid åt att älta det. Och till min stora glädje har jag fått veta att det faktiskt också fungerar ibland. Och det känns skönt. Jag har en ny vän som har hyrt ut sin lägenhet utan minsta problem. Det har gett mig tillbaka hoppet om människorna och fått mig att inse att jag hade en väldig otur. Klara. Okej.
Ja, ah, wow. Jag vill kasta mig direkt in på gissningen.
Gud, jag med.
Ja, då tror vi att den här berättelsen om Klara och de sparade gamla leksakerna, vi tror att den är 1, 2, 3 falsk.
Falsk?
Ja, falsk så det stänker om det.
Berätta.
Och det är nämligen så att det här, jag kommer dra ett klassiskt, plocka fram ett klassiskt rätt upp i verkligheten kort. Mm. Och på det kortet så står det reklam för någon andra hans uthyrningstjänst som fungerar på riktigt.
Ah.
Det här är liksom bara, för folk vet om sig. Du ska inte göra det själv liksom, utan man ska liksom ta hjälp av någon. Och då tänker man så här, aha, kommunen, de måste ju vara jättebra på det här. Ja. Nej, säger det här företaget. Då kan det gå så här. Och kommunen, det vet man, de bryr sig inte. Använd istället då, gå in på kanonandrahandsuthyrning.se redan idag med koden Jonas och Johan. Så får du extra, utan att det kostar någonting så ingår, då får du på köpet stulna tavlor försäkringen.
Ja, alltså den är ju jag hör vad du
säger. Men jag har två också konkreta grejer som jag skulle vilja anföra till mitt försvar, eller till liksom min falskhetsbevisning här då. Och det är dels handläggaren på kommunen, att det är samma hela tiden. För det tror jag verkligen inte. Min bild av kommunen är att varje gång du ringer dit eller har kontakt med dem så är det någon ny person. Dels för att folk börjar och slutar. Och dels för att det är liksom ingen koll på ärenden eller sådär. Så att det är så här, den som ringer upp igen med uthyrning, den sitter bara med några lister. Den har inte tagit emot ett enda klagomål. Den vet ingenting. Jaha, det var nog Jeanette som jobbade här då. Men hon har tyvärr liksom gått vidare i livet eller i karriären eller vad det nu kan vara. Så det tycker jag känns osar väldigt falskt. Nummer två är också det här med när förrådet kom in i bilden. För det är verkligen så här, det är ju en sak som man absolut, jag gav inte, det var inte så att mitt prostitutionsnätverk fick tillgång till det. Det var ju liksom nyckel med hänglås som jag hade uppe på förrådet bara. Och det var ju inget som liksom ingick i någon typ av uthyrning. Och om det hade varit uppe för diskussion att hon ska lämna över någon sorts nyckel till förrådsutrymmet. De är ju alltid låsta sådana där. Då hade det ju varit en helt annan sak. Och det tror jag verkligen inte är standard att det ingår. Det är nästan, jag skulle säga, gissa i alla fall nästan tvärtom. Att det är alltid så. Ja, men du får inte tillgång till förrådet för där har ju uthyraren sina vanliga grejer liksom.
Ja, det var nog verkligen en poäng i det.
Men det är allt jag har också. Vad säger du? Varför är det sant?
Nej, jag vet inte. Jag tyckte du hade väldigt bra poäng i det här, så att jag är lite så. Men jag tänkte kanske att men det var någonting i hur hon nästan helt frånskrev sig själv ansvaret ur det här.
Ja, men det har du väldigt rätt i. Det är den tydligaste, sanna.
Ja, men lite att hon gör, det finns något ord för det, men hon gör liksom, antagoniserar den här handläggaren på kommunen som säkert har ett fullständigt neutralt bemötande som alla människor på kommunen har.
Ja.
Jag tror inte att den handläggaren var så här fientlig, utan mera följer protokollet typ bara.
Ja, tittar liksom ut genom fönstret och säger på rutin bara, ja, det kan vi tyvärr inte göra något åt.
Nej, precis. Och hon har ju lämnat över ansvaret till dem och skrivit under alla papper och liksom haft alla möjligheter innan att liksom, jag fattar, hon kanske inte orkar vara där på plats och göra allting, men hon kan gå dit en timme, som du sa, och sätta upp lappar på det absolut mest värdefulla, viktiga. Och sen går du därifrån och så tömmer du en flaska vin själv liksom, och ser en ledsen film och får gråta ut, och så är det i världen liksom. Sen, sen beställer du bara någon som åker dit och plockar ut varsamt det du har liksom klistrat lappar på. Det är inte, du behöver bara vara där en timme så hade hon kunnat bespara sig det här, de här besvären.
Ja, nej men verkar med, så här, bara för jämförelse då så är det så här, jag vad ska man säga, jag med min slapphet eller naivitet riskerade då ja men det handlade om 2 månader.
Mm.
Och det handlade om att det är liksom det mest värdefulla i det där i det lilla studentrubbet var då en DVD-spelare.
Ja.
Som då, att det var verkligen ingen, den kunde spela upp Divex-filmer, minns du det? Sådana som man, format man kunde bränna på vanlig CD.
Var det en sån regionsfri historia då också, eller?
Det var det också.
Ja, det var ingen dålig DVD-spelare.
Nej, visst. Och den hade jag säkert...
Den borde du vara ledsnare för nu, tycker jag.
Ja, verkligen. 500 spänn tror jag den kostade på Elgiganten på den tiden. Ja, verkligen. Tyvärr. Nej, men det var liksom det mest... det jag riskade då. Och också det jag blev av med. Jag tycker att... Och det handlar om en tid på 2 månader då.
Mm.
Jag tycker att... Det är värre för henne. Och hon borde liksom kanske ändå... varit lite försiktigare, för det handlar om hennes arv på, eller liksom affektionsmöbler och det är också då enligt henne en del värdefulla saker, plus att det då är under det är 2 år som hon skriver på för. Det är extremt mycket.
Ja, hon kräver ju inte veto på hyresgästen eller någonting. Det hade hon ju säkert kunnat göra om hon hade bett om det. Bara
och att det är så här, jag tycker redan i när hon säger så här, eller när kommunen säger det, vi behöver hyra ut till behövande. Alltså verkligen, det är fint att vara, vad ska man säga, lite så altruistisk, och det är klart att det är härligt att hjälpa dem som verkligen behöver det, men det är också en liten pinglande varningsklocka i att det säger, ja men varför behöver de lägenhet? Ja, för att de har råkat ut för liksom massa problematik.
Exakt, och en annan grej, jag förstår att lidande är ju liksom, det är relativt, och alla människor oavsett sin ekonomiska eller livssituation kan ha det väldigt jobbigt. Men det är också någonting, det känns som en riktigt bortskämd tant typ, med tanke på att de har sålt ett hus och har fått ganska mycket pengar för det. Hon hyr ut en lägenhet och får dessutom en ersättning för slitage. Så hon har ju liksom sitt eget boende betalar hon ingenting för. Visst. Hon har dessutom fått pengar för ett hus som hon har sålt. Hon har säkert fått ett arv. Hon har ju inga omkostnader. Alltså hon lever ju helt... Alltså,
nej, det är
alla
jättekonstigt.
Alltså, omkostnader är ju täckta. Det är inte synd om den här människan.
Nej, men det är väldigt... Visst är det konstigt att man är så här... Det här är ändå lite viktiga saker. Jag orkar bara inte ta tag i det nu. Så jag hyr ut det i 2 år.
Ja, men hon känns slapp och bortskämd. Att hon gråter och lipar över det här fast hon liksom... Hon har ju, alltså jag ömmar mycket mer för så här ensamstående som helt plötsligt alltså, inte har någonstans att bo typ. Och måste fixa allt det där. Men den här människan har ju liksom... Hon har ju, allting covered. Hon är liksom, det värsta som hänt henne är någon jävla nostalgigrej liksom, som hon gråter över. Och det kan man vara ledsen
också
över, jag fattar det, men det känns som att då har hon det fan ganska bra alltså.
Ja, men också att säga, om hon då vet då att kommunen erbjuder att de kan hyra ut den i andra hand möblerad eller icke-möblerad. Och eftersom hon antyder ju inte att det handlar om det ekonomiska, utan bara att hon inte orkar riktigt. Men om han ändå vet att okej, men jag kommer ändå hyra ut lägenheten, den stora summan, det kommer jag få tillbaka då. Då är det så här, då kan jag väl lika gärna offra dem. Och jag har sålt ett hus liksom. Kan väl offra, så dyrt är det ju verkligen inte att magasinera saker och ting. Eller att anlita någon och packa ner grejer. Vi hade ju, när vi skulle flytta så hade vi ju, då anlitade vi en flyttfirma som också packade ner grejerna.
Mm. Det är väl det bästa.
Och det, så här, nu var det en liten lägenhet liksom, men det var inte, det var verkligen inte så dyrt som man hade kunnat tro, givet att det är så få som använder det.
Nej, alltså jag tycker bara det är så dumt. Ja,
då är hon bara, det är så här, om man skulle ta det på, föra det på tal i början, så är hon så bara, nej, de är så oförsiktiga. Det kan man inte lita på, flyttpersoner. De kommer bara kasta ner mina grejer i. Det är bättre att hyra ut till några trevliga, kanske ett äldre par som liksom kommer uppskatta möblerna lika mycket som jag har gjort. Jag tror att det är lite en snålhet där, att hon känner det. Ja, du kan hyra ut omöblerat också. Jaha, men får jag då det där extra lilla summan för slitage på möblerna då? Nej, det är såklart får du inte det då.
Exakt.
Nej, okej.
Ja, du har verkligen rätt. Det är en riktigt bortskämd, snål och lite girig person.
Ja, och det här får vi säga för att jag har varit samma person. Så liksom jag tolkningsföreträde. Jag var också dumsnål och det kostade mig en regionsfri D-Vex-kompatibel DVD-spelare.
Du har lärt dig en läxa sedan dess.
Ja, det kan man tycka. Eller det kan man tro.
Ja, fan, ja, vi lämnar den här historien bakom oss tycker jag. Och hoppar in.
Ja, nu vänder vi blad.
Ja, och hoppar in i den Patreon-exklusiva delen av podden. Som man alltså bara får höra om man är Patreon. Och är du Patreon så får du också hela avsnittet varje vecka reklamfritt. Och då, hur man då blir Patreon? Då går man in på patreon.com/.
Ratt upp i verkligheten.
Gött, och då säger vi hej då till våra vanliga TV6-lyssnare som inte är Patreons och hoppar in i din story som jag har längtat efter att föra.
Ja, väl mött nästa vecka säger vi till TV6-lyssnarna, och jag tror att det blir mindre, i alla fall mindre liksom direkta konflikter och kanske lite rent av möjligen lite mysig nostalgi.
Okej, fire away.
Ja, vi kastar oss in i berättelsen. Alla tiders hundar.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.